Då tror jag att vi inleder ikväll. Välkomna i Jesu namn till bibelstudiet och också till er som följer med det här via nätet. För andra gången ger vi en sån möjlighet. Vi använder ju då den här boken av Kuske, Luthers lilla katekes. Och för den som har boken så kan jag berätta att vi nu ska jobba med sidorna 183 till 185.
Vi kommer att följa ett schema för det här bibelstudiet som jag har delat ut här och som också finns på nätet. Det finns en länk på Logos direkt. Och det här schemat skulle jag väldigt gärna se att ni tar fram ifall ni vill följa med det här mera i detalj. Och där har ni också en hel del bibelord. Så att om vi kan försöka följa det här så ska jag ganska kort igen säga det som jag just började med och som ni bara har fått läsa på läpparna tyvärr. Det finns två kolumner i det här. Jag håller upp det nu ifall det inte ännu har blivit klart. De rätt orättfärdiga i den vänstra kolumnen och de rättfärdiga i den högra kolumnen. Två grupper av människor som kallas dels de döda och dels de levande. Det här är inte frågan om de som är döda kroppsligt och de som lever kroppsligt, utan det finns ett djupare begrepp av döden. Tre aspekter som särskilt Johannes tar fram i sitt evangelium och sina brev. Och det är att vara död, det betyder att vara skild från Guds välsignelser. Och det är att vara levande, det betyder att ha delaktighet, gemenskap i Guds välsignelser. De här tre kan man då se som, det finns de här tre aspekterna alltså från var deras sidan, både från de dödas sida och från de levandes sida. Om man börjar med att vi föds hit i världen, börjar leva, så är det kroppsliga livet. Och när vi dör och läggs i graven så dör vi på ett timligt sätt, den timliga döden. Men det finns en annan aspekt som är mycket allvarligare utifrån Bibeln och den kristna tron. Det är den andliga döden som hör till oss, som vi är som vi har över oss sen vår födelse. Och för att komma undan den döden behöver vi födas på nytt, börja leva det andliga livet. Att vara andligen död är det samma som att vara skild från Guds andliga välsignelser. Att vara andligen levande betyder att ha del i Guds andliga välsignelser. Sen finns det ännu en aspekt och det är den vi kommer fram till på den yttersta dagen. Och det är det att de som inte lever här utan är döda andligt kommer att förbli så i evighet. Och därför talar vi om den eviga döden. Och för att vi ska få leva det eviga livet tillsammans med Jesus behöver vi leva i tron här på jorden. Då får vi fortsätta i det eviga livet. Egentligen kan man säga att det eviga livet, det är ingenting som börjar på den yttersta dagen, utan det är en fortsättning på det liv vi lever i gemenskap med Gud redan här. Och det här schemat, så det framställer nu dessa båda grupper. Den som är på vänstra sidan, de döda, och de som är på den högra sidan, de levande, ur ett antal aspekter. Och vi ska försöka se på några av de här aspekterna. Jag har redan nämnt döden. De orättfärdiga, de kan kallas för andligen döda. Och vi har ett mycket allvarligt ställe i Efesierbrevet. Vi ska inte slå upp alla de här ställena utan ta några nyckelställen. I Efesebrevets andra kapitel, första versen, säger Paulus: också er har Gud gjort levande, ni som var döda, genom era överträdelser och synder. Här har vi alltså en övergång från döden till livet. Ni som var döda genom era överträdelser och synder. Det där kan knappast betyda den kroppsliga döden. För att de här människorna, så de levde ju ett kroppsligt liv här tillsammans med Paulus. Det handlar inte om någon återfödelse. Utan det handlar om att han talar om den andliga döden, ni som var döda. Också er har Gud gjort levande. Går vi över till den högra del halvan och ser på motsvarande ställe, så står det levande. Och där hänvisas till Johannes 5, 24. Och jag nämnde redan att Johannes evangeliet innehåller väldigt mycket undervisning om just det här förhållandet mellan döda och levande. Johannes 5, vers 24. Amen, amen, säger jag er. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen, utan har övergått från döden till livet. Har övergått från döden till livet. Det handlar alltså om att den som är andligen död blir andligen levande. Och det sker genom att höra Jesu ord och tro på honom. Och så talas det där dessutom om evigt liv. Han har evigt liv redan nu här. Det här är nu det som finns här i tiden. Och de här två halvorna på det här pappret så har två spalter, två delspalter. Den allra längst till vänster, så den handlar om det som sker i tiden med de som är döda. Eller den fördolda domen, har jag kallat det. Det finns en fördold dom redan här nu över dem som är döda i andligt avseende. Medan på den högra sidan så är motsvarande spalt den fördolda rättfärdigheten. Och det är också i tiden. Det här framgår bättre senare. Parallellt med det här i samma rad så finns det två ställen som talar om hur det är inför tronen. Alltså då kommer vi fram till den yttersta domen. Vad Jesus gör och hur han dömer. Det är nämligen så att han enligt Uppenbarelseboken 20 så står det att böcker ska öppnas och den som inte finns skriven i livets bok kommer att förgås, medan den som har sitt namn i livets bok blir frälst. Det här kan man säga då är en illustration av hur bokföringen går här på jorden. Den som är död i andligt avseende har inte namnet i livets bok. Den som lever har namnet i livets bok. Det är definitionen på livets bok. Och kommer därför inte under domen. Och det framgår sen längre framåt. Om vi tar nästa rad. Den som då är död här i tiden förkastar Jesus. Och den som lever och tror på Jesus. Ja, han tror på Jesus. Det är alltså en motsättning här mellan den som förkastar Jesus. Först, här, där har vi ett bibelställe från andra Petrus 2. Där det talas om falska profeter och att det ska finnas falska lärare som smyger in förödande läror. Och det heter, de ska till och med förneka den herre som har friköpt dem. Och drar så plötsligt fördärv över sig. Det är hemska ord. De ska till och med förneka den herre som har friköpt dem. Han har friköpt dem också. Tänk vilken fruktansvärd situation de sätter Jesus i på den yttersta dagen. När han är tvungen att visa dem bort som han har friköpt. Därför att de förnekar honom. Här i tiden förnekade, förkastade Jesus. När Jesus kommer på den yttersta dagen så ska de möta honom som domare. Då ska alla möta honom. Allas ögon ska se honom. Och de som har förnekat honom här i tiden, förkastat honom, kommer att möta honom som en domare i skräck. Medan de som tror på Jesus ska se Jesus som frälsare, känna igen honom, möta honom med glädje när han kommer på den yttersta dagen. Det här står ju i Lukas när Jesus berättar om hur det ska vara på den yttersta, i den yttersta tiden och speciellt på den yttersta dagen. Lukas 23. Det var inte det stället utan det var lite tidigare. Det som det här avser är rövaren på korset. Jesus säger till honom som har gjort så mycket illa, en fruktansvärd ogärningsman, säger han: idag ska du vara med mig i paradiset. Och om det som Jesus har gjort räcker till för honom, för rövaren på korset, så ska det räcka till för dig och mig. För han vände sig till Jesus. Den som tror på Jesus, han ser också Jesus som sin frälsare på den yttersta dagen. Så har vi det här med förnekandet ännu på nästa rad, på igenkännande. Det är i Lukas 12, så finns det en väldigt viktig undervisning som Jesus ger oss. Och det handlar om en nära relation mellan honom och de som hör honom till. Det handlar om bekännelse och förnekelse inför människor. Lukas 12, vers 8 och 9. Jag säger er: den som bekänner mig inför människorna, honom ska också människosonen bekänna inför Guds änglar. Men den som förnekar mig inför människorna ska bli förnekad inför Guds änglar. Alltså, bekännelse och att känna, det har att göra med ett ord som vi också möter i Gamla testamentet i ett speciellt sammanhang. När det åtminstone i 1917 års bibelöversättning så står det om Adam, att han kände sin hustru Eva och hon födde en son. Det här ordet, det står också för det äktenskapliga samlivet, för sexuallivet rent ut. Och det betyder alltså att känna i hebreiskan har en oerhört djup betydelse. Det är att känna som sin egen, att bli ett, vara med i en gemenskap, en intim gemenskap. Och det här hör ju också ihop med det att Paulus i Efeserbrevet säger att äktenskapet är en förebild för förhållandet mellan Jesus och församlingen. Där har vi också den här bilden. Och när Jesus här talar om att bekänna, så handlar det om att kännas vid. Alltså när Jesus säger att människosonen ska bekänna den som bekänner honom inför människorna, så menar han: jag ska känna dem. Känna dem som mina egna, de ska vara med mig i min allra intimaste gemenskap. Och då ska vi också se att det är motsatsen mot förnekelsen. Den som förnekar, det är en som inte vill ha någonting med Jesus att göra. En som flyr undan honom, som vänder honom ryggen. Vi kan tänka på Petrus förnekelse här också. Det var ju grymt det som Petrus gjorde när han tre gånger sa: jag känner inte den mannen. Han förnekar Jesus. Av hans exempel lär vi att det finns förlåtelse också för den synden. Så sa ju Jesus också att synd mot Jesus ska bli förlåten. Om man förnekar Jesus men omvänder sig och kommer tillbaka, så är det en förlåtbar synd, en synd som Jesus så väldigt gärna förlåter. Det betyder alltså inte att om vi en gång har råkat ut för att tungan har slinta, eller att vi har i ett svagt ögonblick sagt någonting som har varit kan tolkas som en förnekelse, så är det fullständigt uteslutet att vi kan komma tillbaka. I det här sammanhanget ska vi inte gå in på det här. Det finns några verser framåt beskrivet om synd mot den helige ande, hädelse mot anden. Det finns beskrivet till exempel i min bok Hoppets bekännelse, och det finns i trosfrågan. På logosmappen så finns det frågor kring det som den som önskar kan ta del av. Men vi kan bara säga att den som vänder om, den som söker förlåtelse, har inte gjort någon sån synd. Och det är all orsak för oss att göra det om vi har varit svaga. Och tyvärr är vi ju svaga. Men det handlar här om en djupare gemenskap. Det handlar här om att önska gemenskap med Jesus. Och vilja vara i hans närhet och i hans styrka och hans förlåtelse. Och det är detsamma som att tro. Det är att tro på Jesus. Nu står det då alltså om de som är döda här i tiden, att de förnekar Jesus här. De ska förnekas av Jesus på den yttersta dagen. Vi vet ju också i bergspredikan i Matteus 7 säger Jesus om människor som säger: vi har predikat i ditt namn, vi har sagt herre, herre, har vi inte predikat i ditt namn, och så vidare. Och Jesus ska säga: jag har aldrig känt er, jag känner er inte, gå bort ifrån mig. Där är samma ord igen: jag känner er inte. Ni påstår att ni har känt mig, men ni har inte velat ha gemenskap med mig. Nästa rad talar om att trampa på Jesus och hans blod. Det är någonting fruktansvärt som Hebreerbrevet 10 omnämner. Och det är i ett sammanhang där Jesus som överste präst har beskrivits för oss på det allra kraftigaste sätt. Hur han med sitt eget blod vann en evig återlösning. Hur han har framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. Det är vers 9, kapitel 9. Och så i 10:e kapitlet talas det också om att Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider. Han har förlåtit oss alla våra synder. Och så förmanas vi att gå fram, att hålla fast vid hoppets bekännelse, till den som har gett oss löftet är trofast, och att inte överge våra sammankomster. Och efter det i Hebreerbrevet 10:26 så kommer förmaningen att inte synda. För om vi syndar med vett och vilja, sen vi fått kunskap om sanningen, finns det inte längre något offer för synder, utan en fruktansvärd väntan på domen och en förtärande eld. Och så talas det sen i följande några verser framåt om hur mycket strängare straff ska inte den förtjäna som trampar Guds son under fötterna och håller förbundets blod för orent. Det blod som har helgat honom, Jesus, mer än någonsin. Här igen sägs det ännu en gång att det här blodet som de förkastar, det blodet har renat dem från deras synder. Och så förtrampar de det under sina fötter. Och faller i den levande Gudens händer, någonting som är fruktansvärt, enligt vers 31. Det här talar om faran av att förneka. Det hur fruktansvärt det är att inte vilja ha någonting med Jesus att göra. Trampa på honom och hans blod. Inför domen så ska de här människorna ändå komma och påstå att de har gjort det som behövs. De menar att de har egna kläder som är rena och rättfärdiga. Så berättar ju Jesus också en liknelse i Matteus 22 om en som kom till bröllopet som var klädd i egna kläder. De andra hade bröllopskläder som värden för bröllopet, kungen, erbjöd till alla. Det var en fruktansvärd otacksamhet att nonchalera och komma med sina egna kläder. Och där kommer Jesus också med en fruktansvärd dom. Han ska kastas ut här utanför. Där ska vara gråt och tandagnisslan. Ja, så hette det tidigare. Man ska gråta och skära tänder, står det väl i nyare översättning. Det är oerhört starkt. Hur är det då med den som bekänner Jesus? Jo, han lever i syndernas förlåtelse. För det står i Efesierbrevet 1 att han är förlossningen för våra synder. Och i Jesus Kristus finns denna förlossning. Efter hans nåds rikedom har han gett oss den. Det här är den rättfärdighet, den klädedräkt som vi behöver klä på oss för att bestå inför Gud. Och den som är klädd i de kläderna duger inför Gud, passar i vid himmelrikets bröllop. Och det står i Galaterbrevet 3 om hur vi får de här kläderna. Galaterbrevet 3, vers 27. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Ni har iklädts Kristus. Därför är också dopkolten vit som en symbol för den renhet, den rättfärdighet som Jesus har förvärvat och som kläs på oss personligen när vi blir döpta. Han har förvärvat den, han har skaffat den med sitt eget blod, sitt oskyldiga lidande och sin död. Och så ger han den oss personligen i vårt dop. Och att vara klädd i den rättfärdigheten, det håller. Det håller när vi står inför domen. Om vi ser sen på nästa rad, så står det om dem som är döda, att de är under lagen. Vi läste den från Efesierbrevet 2 om att vi var alla döda genom våra synder. Och genom det så är vi redan dömda. Johannes 3. Strax efter den vers som vi kallar Lilla Bibeln, Johannes 3:16, så står det syftet med att Jesus kom till världen. Det var inte för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Men det finns ett men, en avsida av det här. Det står, den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Den som inte tror är redan dömd. Det är domen här i tiden. Den fördolda domen som bara Gud ser. För det är bara han som kan se in i hjärtat och vet vem som tror. Men den som tror blir inte dömd. Den som tror är alltså fri från dom, och det kallas också i Romarbrevet för att vi står under nåden. Vi står inte under lagen utan under nåden. Den som är under lagen här i tiden och är redan dömd kommer bara att få en bekräftelse på den här domen på den yttersta dagen. Och det, vi ska ännu se på Johannes 5. Vi var i tredje nu just, så det är ganska nära till femte kapitlet. Johannes 5, vers 24. Och det var en vers som också fanns nämnd tidigare, fast vi inte läste den då. Det är Jesus som säger, amen, amen, säger jag er. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen, utan har övergått från döden till livet. Tänk vilket ord. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen. Han har redan övergått från döden till livet. Det här betyder alltså att den har redan blivit levande inför Gud. Den är redan i gemenskap med Guds välsignelser. I andligt avseende. Den andliga döden, den drabbar dem som inte vill ha gemenskap med Gud. Men den som tror på Jesus är fri från domen. Kommer inte under domen, utan har övergått från döden till livet. Och det är därför också som Paulus utbrister i såna väldiga lovsånger i Romarbrevets 8:e kapitel i slutet. Det ska vi inte läsa hela, men ni kan gärna läsa det själva senare. När han talar om, frågar, vem som kan skilja oss från Guds kärlek? Vem fördömer? Ja, han svarar, Kristus Jesus är den som har dött, jag är med den som har uppstått. Han talar med han har gått för oss. Och han, i honom är det som vi har vår trygghet. Inget kan skilja oss från Kristi kärlek. Guds kärlek i Kristus Jesus. Ingenting kan skilja oss. Inte någonting i denna världen, inte någonting i himlen, inte någonting under jorden. Utan den som hör Jesus till är så förenad med honom. Och vi talar här nyss om den här gemenskapen. Den att Jesus känner oss. Den gemenskapen är så stark. Så att den bär oss trots alla dessa. Vilka angrepp som ännu kan riktas. Om vi är i gemenskapen med Jesus. Därför är den allt avgörande frågan är om vi har gemenskap med honom. Om vi bekänner honom. Om vi tror på honom. Sen ska vi säga någonting om gärningarna. Både här i tiden och sen då inför domen. De döda. De söker sitt eget. De gör sina självvalda gärningar. Alltså gör såna gärningar som de själva tror är goda. I Lukas evangeliets 12:e kapitel har vi berättelsen om den rike dåren som hade stora skördar och som sa åt sig själv, kom kära själ, du har samlat mycket gott för många år, 19:e versen. Ta det nu lugnt, eddrick och var glad. Grundfelet med honom var inte att han var rik, utan det att han förtröstade på sin rikedom. Han berömde sig själv för sin rikedom. Och det var det som han hade i fokus. Däremot, jo, sen ska vi också se Kolosserbrevet. Kolosserbrevets 2:a kapitel. Där talar Paulus om friheten i Kristus. Och så säger han att varför drar ni på er alla möjliga saker som om ni ännu måste böja er under världens makter. Det ska du inte röra, det ska du inte smaka. Och i vers 23 kallar han sånt som med orden självvald gudstjänst. Ödmjukhet och spekning av kroppen. En självvald gudstjänst. Det är sånt som vi hittar på för att vi tror att vi ska få ära och berömmelse inför Gud. Eller åtminstone att vi ska få ära och berömmelse inför våra medmänniskor. Där vi söker någonting för att själva ha ära. Nu kan det visserligen hända att många också helt avstår, alltså är helt osjälviska i de här gärningarna. Och vill söka medmänniskans eget bästa. Men det märkliga är att inför Gud finns det inga andra goda gärningar än den som görs i Jesus Kristus. Det är hans helighet, hans rena gärningar som är rena. Inga gärningar som vi gör är rena och heliga inför Gud. Inför människor kan det vara det. Min största fromhet var en tagg i Kristi törnekrona. Sjungs det i en sång. Det här är en vishet som jag tror att det är få kristna som verkligen ser djupet av i vår tid. För idag är det så, ja nu har det väl varit så i alla tider, att man känner sig någorlunda tillfredsställd med sin egen fromhet, vad man själv gör. Och känner ändå en viss stolthet över det här. Eller åtminstone så har man ett nit för att göra det som är rätt och gott. Och så lever man tillfredsställd på grund av det här. Ja, är man tillfredsställd? Jag vet inte. Men i själva verket är det så att det som vi gör av eget initiativ, det som vi själva tror är bra, så det håller inte måtten för Gud. När Guds heliga lag kommer och mäter förtjänsten i det här som vi gör, då faller det under ribban. Då underkänns det. Och det är det här som vi kommer att få se nu, när vi ska se i Matteus 25 hur Jesus talar om det här. Det är ju det som där han då i själva verket förklarar hur det hör ihop detta med tron och gärningarna. Fast man kanske tycker att det handlar egentligen bara om gärningarna i Matteus 25 från vers 31 och framåt. När människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom. För när de här jättarna som de kallas, de som ställs på hans vänstra sida. Och det är just de som också här på pappret på den vänstra sidan. Nämligen de som kallas döda. De orättfärdiga. När de ställs inför Jesus. Så börjar Jesus räkna upp saker och ting som de inte har gjort. Och de blir förvånade. De säger, men är det verkligen på det sättet att vi skulle ha sett dig och inte hjälpt dig? Inte besökt dig i fängelse? Hur kan det komma sig? Och då säger Jesus, allt vad ni inte har gjort för en av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Det här är avsnittet 41-46. Och sen förkunnar han straffet, evigt straff. De hade alltså trott att de hade tjänat Jesus. Men de gärningar de hade gjort, det var självvalda gärningar. Sånt som de hade gjort utan att de var gjorda i gemenskapen med Jesus. De höll inte måtte. De var ofullkomliga. De ska säga till Jesus, har vi inte gått på dina gator? Har vi inte profeterat i ditt namn? Och Jesus säger, jag har aldrig känt er. Men hur kan det då vara med dem som blir kallade får, de som ställs på Jesu högra sida? Kan det vara så då att de har gjort såna gärningar som håller måttet inför Gud, inför Guds heliga lag? Då är avsnittet före här, alltså när Jesus talar till dem som står på hans vänstra sida, då säger han, jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka. Då verkar det ju som om de här verkligen skulle ha gjort det. Ja. Men, lägg märke till vad som händer när de svarar. Då säger de, när såg vi dig hungrig och törstig och betjänade dig? De står som frågetecken och förstår ingenting av det han säger. Han förklarade sen, det som ni har gjort en av dessa minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Han talar inte om tron här, och det här har förbryllat väldigt mycket. Handlar då den yttersta domen bara om gärningarna? Det handlar inte bara om gärningarna, därför att innan Jesus börjar tala så har han redan delat upp de här människorna i två hopar. När han börjar tala till dem så är det redan för sent att flytta över från den ena sidan till den andra sidan. Därför att den möjligheten har vi här i tiden. Det är på den här vänstra delen av den skuggade delen som jag har på det här pappret har skuggat. Som vi har i tiden. Dels de döda i tiden och dels de levande i tiden. Det är där det ska hända. Det som ska avgöra hur vi placeras på den yttersta dagen. Och om vi ser där längst till höger så står det gärningarna vittnar om tron. Gärningarna vittnar. När Jesus hänvisar till det här så är han ett vittne som säger, det här har jag sett. Och vad är det för gärningar? Jo, det finns omtalat i Efesierbrevet 2. Vilka gärningar som det är han visar på. Efesierbrevet 2. Återigen en gång, det som vi läste här, att Gud har gjort oss levande, vi som var döda. Det står i vers 10, eller vi kan ta redan från 8. Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus, till goda gärningar som Gud har förberett, så att vi ska vandra i dem. Skapa dig Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett, så att vi ska vandra i dem. Där var de där gärningarna. Det är de gärningar som Gud har förberett, de som har helgats i Jesu Kristi rättfärdiga liv och hans utgjutna blod, och som håller måttet inför Gud. Det som vi gör själva, det håller inte måttet. Men det som är helgat i Kristi blod, det håller måttet. Och det att vara övertäckt av Jesu rättfärdighet, det är en synonym till det här. Det är att den rättfärdighet som Jesus har vunnit och klätt på oss, den överskyler allt det som har varit ofullkomligt och svagt och felaktigt. Så ser alltså Jesus inte längre, när han vittnar, så ser han inte längre de här synderna som vi har gjort. Utan det som han ser, det är de gärningar som han har berett och som de som tror på honom har vandrat i. Utan att ha vetat om det. Men så ska vi ännu konstatera att de som då har sökt sitt eget, de skryter också med sin egen rättfärdighet. Det finns en hänvisning till Lukas 18 här, det är farisén i templet. Där han står inför altaret och berömmer sig som en farisé gjorde. Han hade några saker som han alltid tackade Gud för. Också det att han inte var född hedning och att han inte var född kvinna. Att han inte var född slav. Det som Paulus säger i Galaterbrevet 3, 27-28. Här är inte jud eller grek, här är inte träl eller fri, här är inte man och kvinna. Det här var det sånt som farisén bland annat skröt med. Men han skröt också med sin härkomst, vilken stam av Israels stam han kom från. Och han skröt med hur mycket tionde han hade gett och så vidare. Han hade uppfyllt lagen. Men det här skrytet, det är ingenting att komma med inför Guds domstol. Det är här i tiden. Men när han kommer inför Guds domstol, då väntar han sig beröm. På samma sätt som han har skrutit med sina gärningar här, så väntar han sig beröm. Och det är det beröm han inte får. Utan istället så får han motta orden. Det som du inte har gjort mot en av de minsta har du inte heller gjort mot mig. Och de påstår, jo men jag har gjort det. Gå bort ifrån mig, jag känner det inte. Men den som lever i tron på Jesus har inte sin berömmelse i sig själv. I första Korintierbrevet, första kapitlet, så säger Paulus vad vi ska berömma oss av. I den 30:e och 31:a versen. Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning. För att det ska ske som står skrivet, den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Här ser vi, det går tillbaka på Guds verk, allting. Och den som vill berömma sig, han ska berömma sig av Herren. Den som har sin berömmelse i Jesus kommer inte heller på den yttersta dagen och säger, men nu väntar jag mig lön för det jag har gjort. Inte har han ju någonting att komma med. Han har ju haft allt i Jesus. Och i sig själv har han ingenting. Så har vi den sista raden ytterligare där de döda här i tiden söker det jordiska goda. Det gjorde den rike mannen som kontrasteras mot Lazarus. De som har sökt sitt jordiska goda här, så har inget att hämta i evigheten och blir evigt fördömda. Medan de som har sitt hopp i himlen, som Kolosserbrevet 3 säger, då ni nu har uppstått med Kristus, så sök det som är där ovan. Fråga efter det som är där i himlen. Det är det som är det viktiga ögonmärket. Den som har sitt hopp i himlen, så ska också få sin välsignelse när Jesus delar ut den oförtjänta nåden, som han själv säger. Kom, ni min faders välsignade. Och då säger han också, ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Det är oerhörda ord. Därför att de här orden säger att det har varit lika lite chans för oss att göra någonting för att få den här eviga himmelska saligheten som det har varit möjligt för oss att före världens begynnelse vara med och påverka Gud. Hur mycket har vi haft möjlighet att påverka Gud före världens begynnelse? Ingenting. Det är ända från början hans nåd och barmhärtighet. Om vi då skulle se lite ännu på det som står i den här boken. Det här är alltså då ett lite annorlunda schema. Och det missar vi väl då också i början det här att vi då har i Kuskes bok 183-185 som vi har framför oss. Och det var först svaret på frågan varför är det också en del av Kristi upphöjelse att han ska döma levande och döda. Svaret på den frågan lyder att Kristus ska döma världen tillhör också hans upphöjelse eftersom han ska visa sig i sin himmelska härlighet för att döma alla människor. Ja, då kommer vi faktiskt att se att det inte finns en enda människa som ska kunna ifrågasätta Jesu allmakt. Då kommer alla att erkänna den. Kristi allmakt. Och så frågas, när ska Kristus komma tillbaka för att döma levande och döda? Och det finns ett mycket enkelt svar. Om den dagen eller stunden vet ingen något. Inte himlens änglar, inte ens sonen, ingen utom fadern. Alltså ingen vet när Kristus ska komma tillbaka för att döma levande och döda. Det här var en mycket kort punkt. Det finns ingen oklarhet här. Men det finns en följd. När vill Gud att vi ska vara redo för Kristi andra ankomst? När vill han att vi ska vara redo? Om vi inte vet, kanske vi kan strunta i det. Nej. Jesus säger i Matteus 24, var därför vaksamma, ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer. Var därför också ni beredda, ty en stund när ni inte väntade kommer människosonen. Klart och tydligt, ni vet inte, men var beredda. När som helst kommer människosonen. Och det här betyder också att alla möjligheter att spekulera innan Jesus kommer tillbaka är fullständigt uteslutna. Finns ingen sån chans. Gud vill att vi alltid ska vara redo för Kristi andra ankomst. Här finns också en hänvisning till Jesu liknelse om de fem visa och de fem ovisa jungfrorna. Som föll i sömn. Och så visade sig att det var bara fem som hade förstått att bereda sig på att vänta länge. De fem som var ovisa, de hade inte ställt sig för någon lång tid. De hade inte räknat med att det ska dröja. Men de fem visa, de var beredda att vänta. Den här liknelsen kan vi alltså säga har som poäng. Inte bara att vi ska vara beredda att möta Herren, utan vi ska vara beredda att vänta länge. Och vi ska också vara beredda för det som Petrus säger att i de yttersta tiderna så kommer det att finnas belackare som säger att inte kommer ju han någon. Så här har det alltid varit. Världen har varit sig lik ända från första början. Och Petrus säger där, då glömmer ni en sak, världen har inte varit sig lik. Det kom en syndaflod. Och också före den syndafloden så sa människorna att strunt i det där, du håller på att bygga en båt långt uppe på torra land. Vad är det för någonting? Och man skrattar säkert åt Noa en hel del. Och så visade det sig att det tog 120 år innan syndafloden kom. Det var länge. Människorna hade tröttnat. Men Noa höll ut. Och på samma sätt så ska det också vara människor i den yttersta tiden som roar sig med det här att skoja med om det här om Bibeln och om den kristna tron och om den yttersta tiden och så vidare. Jag tycker att det där är omöjliga saker. Men framförallt så förnekar man verkligheten i det att Jesus ska komma för att döma levande och döda. Men vi har ännu då en fråga till. På vilka grunder ska Kristus döma alla människor? Här får vi ett mycket klart svar, och det är sammanfattning av det som vi har gått igenom nu det här, under det här schemat. Markus 16 säger, den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Och så läste vi den Johannes 3:18. Den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Och Johannes 12:48 säger Jesus en allvarlig sak. Den som förkastar mig och inte tar emot mina ord, han har en domare över sig. Det ord som jag har talat ska döma honom på den yttersta dagen. Det ord som jag har talat, det är det ord som de har förkastat. Vi ser vilken betydelse Jesus tillmäter ordet som ska gå ut och vittna. Det är ordets förkunnelse som gäller. Och så har vi då hela den här berättelsen från Matteus 25 som vi redan har sett på, där det konstateras att Jesus kommer att använda de trons gärningar, de troende gjort, som bevis på deras tro. De är redan placerade på den högra sidan utifrån det att de har redan levt med Jesus, känner honom, har bekänt honom. Och de som är på hans vänstra sida är redan dömda eftersom de inte tror på Guds namn, Guds enfödde sons namn. Sammanfattningen av det här lyder alltså: Kristus ska döma alla människor efter om de trodde på honom och hans ord eller inte. Mycket allvarliga ord. Nu ska vi så småningom avsluta det här passet, och jag beklagar ännu en gång att det blev problem här i början. Vi får se till att vi har bättre rutiner så att vi kan undvika det här i fortsättningen. Det är ju försök som också ibland brukar leda till misstag. Och efter det här nu så är det möjligt att koppla upp på Skype ifall ni vill ställa frågor, om det är någon som är med och vill utnyttja den möjligheten. Och ni kan då använda mitt privata konto, logos_ola heter det. Och det här, jag ska byta, nu har jag uppkopplat mig på jobbet, jag ska logga ut därifrån. Så ska vi, innan vi går till det, så ska vi i alla fall avsluta med: Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var i begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen.